Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av För alltid nummer ett. Tillsammans med Gustav tänkte jag rådda den här kvällssessionen, Gustav.
Ja, men så är det. Jag gör comeback så här, mitt i semestern, höll jag på att säga. Jag har inte semester än, men ja, det är svårt att inte vara i den känslan generellt i den här värmen och glädjen som man har just nu.
Du börjar låta som de på Sydsvenskan i deras podd när de inte är med för att de har semester på riktigt. Så de avlönade poddarna liksom. Nej, vi kommer väl som vanligt att bara prata om Malmö FF i den här podden, ingenting annat. Vi har ju mött Degerfors. Sjukt nice med att tvåla dit dem. Framförallt när man läser såna artiklar innan med Edvardsen som ska ha show och hit och dit. Och han knappt är synlig på hela matchen. Även i första halvlek, den som du missade det sporadiskt. Det kan du få berätta om du vill lite senare. Men sen möter vi också Helsingfors på tisdag. Och det har vi lärt oss nu att det är lika bra att vi...
Vad sa du? På onsdag.
Ah. Tydligt att det här är semesterpodd. När man liksom går in i en dvala och inte ens vet vilken dag det är idag. Såklart på onsdag. Och den kommer vi såklart prata upp lite just för att inte det ska gå för lång tid mellan avsnitten, att det ska falla under stolarna. För det känns som en ganska viktig match att prata upp lite och blicka fram emot.
Nej, så men så är det. Det är en otroligt viktig match och det har vi varit inne på innan för någon vecka sedan när vi satt med UEFA-ranken och egentligen konstaterade vad den här kvalomgången betyder och vad en seger den här kvalomgången betyder. Så om ni vill ha extra koll på det och lyssna igenom det avsnittet igen så får ni ju kika tillbaka. Annars så finns ju bilden som är väldigt, väldigt välgjord av en av oss två. Säger inte vem. Där ni kan se hela vägen till de olika Europa-turneringarna.
Precis. Så att då vet ni vad som väntar i det här avsnittet. Vill man då... skippa Degerfors och bara komma ihåg en 5-0-seger och så spola fram en liten snutt så pratar vi upp Helsingfors-matchen på onsdag. Gör vi lite längre fram i avsnittet. Men jag tänker vi dyker rakt ner i Degerfors-matchen, Gustav. Du missade första halvlek. Tell me why.
Alltså jag har ju sett den lite grann. Först så jag var nere i svärföräldrarnas sommarstuga. Försökte se den där svajt internet hacka som bara den. Inte bara ljudet som alla andra hade problem med utan hela streamen var knappt. Så man såg någonting. Han ser 1-0 målet. Då valde streamen att ha sina 15 sekunder som fungerade. Sen tog vi oss upp till lokalens självutnämnda sportsbar. Så lovande ut. Två enorma skärmar. Fantastiskt ölutbud. Men hade ungefär samma uppkoppling som vi hade nere i stugan. Så att det var en svajig första halvlek. Kan man minst sagt säga. Jag tror att vi var som mest var vi 8 minuter efter mina vänner och familj hemma i Malmö. Så att när de började skriva sms om det fina 2-0 målet. Så fattar inte jag vad de pratar om. För att då var jag bara i minut 38. Innan vi tog oss vidare och hittade en liten icke-annonserande pub som visade matchen på en tv. Men så det var en, ja, det är väl precis som man ska ha det på sommaren när man ändå bara sitter och får lov att se matcher på tv. Att det ska vara lite svajigt och man ska påminna sig om varför det är så fantastiskt att gå och se fotboll på plats. Det är inget lag när man är på stadion minsann.
Nej, men där har du en extremt viktig poäng liksom, för att det är ju kanske runt den här årstiden, de här omgångarna i vanliga fall som man liksom brukar se matcher på tv, just för att man kanske är iväg. Jag var också iväg i helgen, precis som du, att man kanske då inte hade åkt på Degerfors men tagit den här andra matchen mot Halmstad och Mjällby, alltså att man hade liksom lagt semestrarna så i landet om det var möjligt liksom. Så det är ju alltid någon match man brukar se på tv. Så att jag kan säga att jag tyckte det var ganska trevligt att sitta i stugan med min familj och dricka lite pilsner och ha en tvååring som underhöll sig själv och kunna se matchen för en gångs skull, trots att den var liksom på en ganska usel tid. Men vi var ju liksom fem vuxna som kunde turas om lite. Så jag såg första halvlek förvånansvärt bra. trots då semestertid och helt utan lagg i stugan. Och det, alltså, det är så otroligt att se en sån spelare som Oscar Lewicki som liksom går in skadad, tänker, vad fan händer här med honom nu? Vad kommer hända? Hur kommer han tillbaka? Och bara tokdominerar som om att han är, alltså, ett fullblodsproffs. Och det är egentligen, eller ja, det är väl egentligen bara Anders Christiansen jag känner har den höjden i sin potential, att han kan göra det, gå in liksom från att ha varit skadad eller bänkad eller ja, sjuk eller vad det nu kan vara, och gå in och dominera så. För det var mysigt att se hur bra han var ja, men egentligen hela matchen, undantaget den här frisparksvarianten som jag var tvungen att kolla upp det sen. Alltså, för jag tänkte att han skjuter med fel fot i det läget, men det stod att han är tvåfotad, och det har jag nu aldrig ens reflekterat över. Jag skulle ju kalla Oscar Lewicki högerfotad. Varianten i sig är ju fräck. Eller vad säger du?
Ja, men verkligen så. Tanken med varianten är väl jättebra. På något sätt kan jag tycka. Det är ju ingen som förväntar sig att det är Lewicki som ska skjuta. Och knappt han själv. Det känns som att han får feeling och drar den på, för att han ser en lucka. Men jag håller med. Egentligen är väl varianten bra. Det kanske är väl på något sätt synd att man slösar bort det på en tvåfotad Lewicki, om man nu påstås vara det. Det är väl kanske bättre att låta högerfoten Erik Larsson ta den med sin fantastiska vänsterfot, om man ska vara sån. Men samtidigt så, det är en situation man kan skratta bort. Man lägger märke till den nu för att det är liksom så påtagligt i ens eget lag. Men det händer ju var och varannan match att det är någon som snubblar när de ska ta hörna eller liknande. Det är sånt som händer. Och med tanke på att vi vinner med 5-0 så är det ju svårt att egentligen göra något annat än att se tillbaka på den situationen och skratta åt det. För att det hade varit värre om det blev 1-1 eller något sånt.
Ja, men jag tycker du är inne på en grej som, alltså, jag vet inte, jag har gått och funderat på det under dagen nu. Kört hem från Blekinge också i bilen och vet, så processat matchen lite och tänkt på hur den var och vad man har läst på Twitter och folks reaktioner. Och jag kan säga att jag vet ju inte uppriktigt om folk menar allvar. Men jag tänker ju på den här Boubacari, liksom hans miss i slutet. Och sågningen av honom som man ändå läste att, alltså, både att det var en agent, alltså köp, och att han var värdelös och att man borde skeppa honom igen och allt det här liksom. Jag känner också, hade stått 0-0 och han missat det, okej, då kanske kritiken är befogad, för då är det liksom så att det är en så matchavgörande situation. Men nu står det 5-0, han gör liksom sin första match. Folk måste ta det lite piano. Alltså, vi återgår till förra säsongens mantra. Nu har vi varit igång ett år, Gustav, och uppmanat till lugn, och vi får väl fortsätta att vara lugnet där ute till er allihopa. Ge pojken, för det är fortfarande nästan en pojke, ge honom tid. Han är ung och kan bli säkert hur bra som helst, men döm honom för fan inte efter 25 minuter. Det får ju vara kalkonen.
Ja, alltså 25 minuter i en match som är avgjord, där det mer handlar om att så här, undvik skador, undvik dueller där man kan dra på sig onödiga gula kort, Anders Christiansen. Undvik, alltså minimera riskerna rent personligt eller för laget som helhet. Att en spelare som gör sin debut så pass ung på en bortaplan liksom, i ett helt nytt land där han, jag vet inte hur hans engelska är, jag vet inte hur hans kommunikation med medspelarna är, men absolut, det är en miss, men sånt händer. Det är inte varken matchavgörande, det är väl, man ska väl snarare se den situationen som att det är väldigt positivt att han faktiskt kommer in och gör en insats där han började pressa deras backlinje och kommer till avslutslägen. Jag vet inte, ibland så känns man lite bortskämd som supporter när man tror att ens anfallare ska göra mål på allt sånt. För att även om vi har haft spelare som Rosenberg så vet vi att det har missats betydligt bättre lägen än det där, skulle jag påstå.
Ja, men också det att jag tror alla som har spelat fotboll kan ändå känna igen sig i situationen att när en match är avgjord och du sitter på bänken och ser hur överlägset ditt lag är. att du bara vill in och bara också göra någonting, göra något mål eller liksom bara anfalla, att du glömmer defensiven, att det är så otroligt lätt. Och det tror jag även på den här nivån för en sån kille som då kommer in och får 25 minuter och tänker att nu ska jag visa vad jag kan, och är egentligen helt fel felbalanserad, eller vad man ska kalla det, in i matchen liksom. Hade det varit 0-0 och liksom, då hade kanske instruktionen sjunkit in mer, gör sig, gör så. Man kan prata om övertänning utan att det ser ut som en övertänning så, men ja, alltså jag tycker att liksom ge grabben tid, för att det kan säkert bli hur bra som helst. Man kunde se liksom lite kvaliteter i honom, tycker jag. Däremot tycker jag Petr Gvargis kan man ju såga lika mycket, missar ju passningar, enkla, för korta passningar, och likadant där liksom. Ska inte heller dömas för tidigt, men det är mycket lättare att gnälla på en anfallare som inte gör målen på en ytter som då bara kommer in i matchen och bara är en medspelare på plan. Är du med på hur jag tänker? Att samma sätt om en målvakt släpper in ett mål, ett jävla skrik på att man ska hålla nollor och sånt, men ja, så är det.
Innan folk hugger på Twitter, jag vet att Garnas officiella språk är engelska, så han kan ju bra engelska i alla fall, men jag menar mer kommunikationen med lagspelarna. Det är inte något man kommer in i på 10 minuter bara för att alla pratar engelska liksom. Men jag tänkte också på det att vi vet ju hur en spelare som Birmancevic har fått kritik för sitt spel på planen, att han kanske har varit utanför ibland eller gjort enkla misstag. Vad ligger han i skytteliga nu? 4-5 något sånt på 5 gjorda mål. Visst, mål är inte allt, men det är ju en indikation på att han kanske inte har varit så off spelmässigt och fotbollsmässigt och resultatmässigt som man alltid vill få det till. Så det handlar ibland kanske, den initiala reaktionen kanske man ska vänta lite med, för att vi vet inte vad som händer om 3-4-5 matcher. Visst, man kan såga dåliga insatser när de sker, men man kanske inte ska skriva av en spelare helt efter för kort tid, för att ja, det kan ju som sagt sluta med att man är 3-4-5 eller vad det är i skytteligan efter en svajig start.
Och på tal om skriva av spelare, Gustav, ska vi prata om Emil Sarr, eller då Amin Sarr. Emil Sarr, för de som har Twitter och sett Facebook-inlägget som de skrev. Amin Sarr, 2 mål mot Götet. Förlust förvisso, men vad fan, det är ju, kan vi bry oss mindre om hur det går för Mjällby, tänker jag, om bara Amin Sarr får blomma.
Ja, så är det. Jag såg stora delar av den matchen. Jag känner någonstans, jag vet att vi har pratat om det tidigare, att jag tycker Amin Sarr har många kvaliteter för att vara en anfallare. Inte ytter, utan en av i alla fall 2 centrala anfallare. Och det bevisar han på något sätt här, för han är ganska ofta ett hot mot Bjärsmyr och Johansson i deras mittförsvar i Göteborg. Och gör det bra liksom. Kommer emellan, hotar på djupet och även liksom fysiskt stark. Så att det är ju klart att det är ett glädjeämne att han har börjat så pass starkt i Mjällby. För att det är väl det är väl tanken ändå någonstans att han ska komma tillbaka till MFF och liksom vara med och konkurrera om den startplatsen. I min värld längst fram, i andras kanske som ytter, men nej, verkligen det han behövde, kanske miljönbyte och hitta sig själv som fotbollsspelare på något sätt.
Ja, men för då kan vi komma in på den andra grejen som jag också suttit och funderat på under bilfärden och efter matchen igår liksom. Absolut, folk har nog rätt i att 30 miljoner för Colak är kanske något vi ska göra. Men å andra sidan, om man minns Sarr börjar göra massa mål här nu, visat att okej, en av 2 anfallare fungerar han perfekt i. Det kan också vara ett alternativ. Nu säger jag inte för er som då tänker att fan, du är dum i huvudet, Martin, att man ska skita och värva Colak och satsa på Amin Sarr. Men du är med på hur jag tänker kanske, att någonstans så är det väl sjukt bra om han också kan, alltså om han kan växla upp och vara ett alternativ, framförallt en konkurrent. Sen om det är Colak som är liksom den utpräglade nummer 1 eller om det är någon annan, det kvittar mig. Men just nu har inte Amin Sarr ens varit ett hot för Colak att peta honom liksom. Någonting vi pratade om också, jag och Marcus, sist liksom, där med konkurrensen. Och det är också en, jag vet inte, har du något att säga om den? Ja, det är ingen spaning, men det är mer en, ja, tanke som bara florerar i huvudet på mig. Jag vet inte om man ska köpa loss Colak eller inte. Vad tycker du?
Hela Colak-frågan är ju svår. Och för mig så väntar jag egentligen med mitt så här slutgiltiga ord. För att det beror på vad som händer i kvalet. Det är väl egentligen det som är hela huvudvärken för MFF för just nu. Att vi behöver en anfallare som kanske kan ta oss till nästa steg. Bara genom sitt eget spel. Så att ja, vi får väl se hur det går mot Helsingfors. Och därefter så känner jag mig mer trygg i vad jag tycker. Men absolut, just nu så är jag ju klart positiv till det. För att som sagt, han leder skytteligan. Han gör de målen vi gör mot Riga. Och har liksom visat sig kunna vara tungan på vågen. Och då tycker jag ändå att han kanske inte riktigt har kommit igång 100% än. Det känns fortfarande som att det finns mer att ta av. Så att absolut, kan han bara visa sig... Kan vi bara få det här Europaspelet som vi vill ha och som vi kanske hoppas på och drömmer om, så kan det väl absolut vara värt pengarna. Men jag är helt med på din tanke där att ja, ju fler som kan komma in och konkurrera, om det är Amin Sarr eller Malik Abubakari, eller om det är om vi skulle köpa någon annan spelare, så är det ju klart att det är bra för klubben som sådant liksom.
Ja, men för att om man, jag tror att när folk skriver det, köp loss honom, han är värd 30 miljoner, det är billigt, det är reapris, läser AIK som skriver att liksom han är hur bra som helst, alltså även folk liksom som inte är MFF-are. Jag håller absolut med, men jag tänker någonstans 28 år, försäljningspriset kanske är runt samma. Då är det liksom en, då är det inte nästa steg i det långa loppet, utan det är nästa steg kortsiktigt. Men det långa loppet hade ju i så fall varit att Amin Sarr kommer tillbaka, spelar lite med Ola Toivonen som med två anfallare. Abubakari hotar också och blir så pass bra. Då har man plötsligt två unga talanger som man kan sälja själv. Så att det är väl mer det jag tänker liksom, man måste ha med. Som du sa, den är svår, men den är rolig att diskutera också. För att hur man än gör så tror jag liksom det finns både rätt och fel i båda riktningarna. Extremt mycket hängsel och livrum för mig. Men är du med på att jag tänker där? Att väljer man att förlänga med Colak eller köpa loss Colak, så är det säkert rätt ur ett kortsiktigt perspektiv. Men då frågar jag om det kan bli lidande i det långa loppet. Ja, det är en annan sak jag tänkte på som jag och Marcus diskuterade inför. Det var ju det här med Knudsen. Och jag var så sjukt förbannad när han kom ut igen till andra halvlek. Jag tänkte att här spelar han fram till paus och sen tar man av honom som försiktighetsåtgärd. Just för att man har Helsingfors-matchen på onsdag. Men nej, nu får vi väl verkligen hoppas att inte det var så allvarligt, utan att försiktighetsåtgärden istället kom när bytet kom. Men alltså det är ju där truppen är felbalanserad på just den positionen. Det är riktigt segt.
Ja, och just den här osäkerheten som jag tycker mig känna över den positionen är att jag vet liksom inte vad vi har som alternativ bakom. För att samma sätt blir det om du tar in, om du drar Erik Larsson till vänster och Felix Bejmo till höger, då har du nästan samma situation fast på både höger och vänsterbacken. Att man har ingen som kan gå in bakom solklart. Jag vet inte, vi har pratat om det innan, jag vet inte vad som finns i ungdomslagen. Och det verkar ju som att efter Yahya Kelly gick till Göteborg och hamnade på bänken bakom Oscar Wendt, att det verkar ha varit lite så osäkert egentligen hela vägen ner. Så att ja, på något sätt så känns det väl som att det är att hoppas nu att det inte var allt för allvarligt. Och sen så får man väl liksom kanske titta på, öppna plånboken och ta in en spelare som kan leva med att vara alternativ två. Och det var ju kul när man såg Degerfors-matchen och man ser Anton Kralj spela där. För att ja, utan att döma honom för mycket på den insatsen, så är det väl en så typisk spelare som jag på något sätt i mitt huvud ser som att han skulle kunna gå in och vara alternativ två i sin moderklubb liksom. Men det är ju alltid svårt att värva in spelare som ska veta om att du är nummer två oavsett vad du gör nästan.
Absolut. Jag tänker en sista grej, Gustav, på lite det vi snackade om, jag och Marcus, inför matchen. Men även som en bra avslutande grej, det är ju att det är ganska tydligt att, att man såg på hela spelet, på hela matchen, att det var självförtroende som man spelade med. Så att det här att det var ett oavgjort resultat mot Riga, det var det här vi sa, att man tar sig vidare är självförtroendehöjande, tar vi med oss in i allsvenskan, bra avstamp där inför för nästa liksom Europamatch nu. Det är huvudet högt, bröstet utåt när vi kliver ut på stadion liksom.
Vi har det bra där nere vid guldbordet.
Lagom inför snacket om Helsingfors, Gustav, så har Marcus hittat hem från Österlen. Hej Marcus.
Tjena grabbar. Ja, precis. Jag är med på andra delen av den här härliga podden. Jag skippade inför, eller eftersnacket från Degerfors och klider rakt in inför Helsingfors. Det passar perfekt, så jag ska också gå på match på onsdag. Jag har fått biljetter.
Jag börjar med det. Sportfrågan. Hur känns det?
Riktigt gött. Nej, det ska bli kul. De flesta har kanske fattat att jag inte bor här nere i Malmö, men nu är jag nere för lite semester och jag ska gå på match och det ska bli jäkligt gött. Så att vi satt precis här och pratade om hur styr vi upp biran på möllan innan. Men det ska bli asgött. Jag är taggad.
Ja, för det jag kan tänka mig, just för dig som supporter upp i Stockholm, att din matchrutin och ritual är att gå till liksom pub, retro och se den där med vänner där uppe liksom. Och nu kommer jag hem till Skåne och får känna den skånska sommaren. Och då Europa-kval blir ju någon form av kittling som inte är så vanlig.
Ja, nej, men det ska bli skitgött. Men jag tror att jag pratar för även de som inte bor i exil, utan även de som bor i Malmö eller Krokarna och brukar se matcherna. Alltså det är sjukt om man saknar det. Jag känner verkligen att jag behöver gå och se en match live och känna stämningen. Jag känner mig lite negativt åt ett par veckor sedan, att det var lite så här, MFF, det kittlar inte så mycket längre, även om jag är die hard supporter liksom. Och det är kanske många som känner samma som jag där ute, så att det är riktigt gött att folk får börja komma tillbaka. Nu är det bara i årskort, förhoppningsvis snart kanske även för medlemmar, och sen kan man börja släppa upp, så att ja, man behöver det, man kan inte gå utan för länge på något sätt, så att det ska bli kul.
Ja, det var inte allt för många avsnitt sedan som du sa att inte du hade hittat in riktigt. Känner du nu att bara det här att du har fått möjligheten att gå, alltså att du har fått en biljett när det liksom ändå fortfarande är ganska svårt att få plats, att det bara vänder liksom?
Ja, men jag tycker det. De här, jag tycker också att Malmö har varit lite mer glädje runt matcherna. Både Sirius och Degerfors sprudlade lite mer liksom. Men jag tror att jag kanske pratar för många supportrar, att man saknar det där liksom, att se det på plats. Det är så jäkla viktigt att känna stämningen. Man behöver inte gå varje match om man inte vill det, men man behöver gå lite då och då liksom. Så att ja, nej, det ska bli nice.
Gustav, du har ju varit på ett par matcher. Hur känns det?
Nej, men det är ju så. Nu känns det ju väldigt bra. Jag började ju som sagt gå på 44-an. Och det var ju, som jag var inne på för ett tag sedan, en ny upplevelse. Så nu börjar man ju klättra närmare och närmare tillbaka mot ståplats och sjungande sitt och så vidare, där man känner sig mer trygg och mer hemma på något sätt. Så att det känns väldigt skönt att komma hem igen, eller vad man ska säga.
Ja, men och jag har funderat lite på det. Jag tycker att Malmö FF har skött hela den här biten med biljettsläppet nu på ett bättre sätt. De är nog ganska bakbundna till systemet, men försöker liksom så gott de kan kringgå det med att man får swisha, om man då fick 2 gratisbiljetter för att systemet liksom påtvingar dem att man kan inte välja att betala för en. Sådana liksom låsningar. Och det, alltså, jag har läst både väldigt mycket negativ kritik och inte jättemycket positiv kritik om just den här biljettsläppsgrejen och det. Men man måste ju någonstans också ge den en chans, man måste ge det tid, saker och ting förändras, saker och ting kan gå ganska snabbt i den här världen med liksom IT och system, och absolut skulle man kanske haft ett eget system och ett eget liksom en egen plattform för det, men å andra sidan måste det finnas fördelar i det långa loppet med att ha alla allsvenska lag och superettanlag på samma biljettplattform, så man slipper liksom signa upp sig på 4 olika ställen. Jag vet inte vad ni säger och vad er bild är av det.
Ah, men jag tycker också att man ska komma ihåg att Malmö FF är först och främst ett fotbollslag som är i underhållningsbranschen såklart. Men Men de är liksom inte proffs på det där med IT-system och biljettlösningar och hej och hå. Och det här är också en ny situation för Malmö FF. Malmö FF är superskickliga på att ta in en fullsatt stadion och 22 000 ska in samtidigt och ge dem en bra upplevelse med kiosker. Och, ja, det är smidigt och enkelt att köpa sina biljetter. Men det här är unikt, så att, alltså, cut them som slack lite grann här. Liksom, för att de på samma sätt som vi är väl ute på lite tunnis där man aldrig varit tidigare. Det är väl min inställning. Sen är det frustrerande för dem som det strular för. Det fattar jag helt och hållet om det blir något mäktar. Oftast har jag märkt när det har varit någonting så är MFF superhjälpsamma om man mailar eller tar kontakt med SLO-Pierre eller någon, vem det nu är liksom. Så att det brukar lösa sig. Det brukar lösa sig. Det är väl mina tankar egentligen om det.
Jag kan väl hålla med om det på något sätt. Och det stora klon i det tror jag är AXS nu. För att jag har hört det här att MFF kanske ska skaffa sitt eget system och så vidare. Men samtidigt så jag och Ola Larsson snackade om det för ett par dagar sedan. Att det är svårt att bygga ett system, så kommer det med alla system du bygger själv så måste du upprätthålla och stötta och supporta hela biten. Så det är ju inte att det kommer kosta mycket pengar bara, men det kommer ju även, det kommer ju leda till problem. Problemet just nu är ju att man har gått ihop inom SF eller vad det är för att skapa ett gemensamt system. Och det är de som strular. Så då måste man egentligen lägga tryck på MFF. Som i sin tur lägger tryck på SEF. Som i sin tur lägger tryck på AXS. För att det är där problemet är. Det är där vi ska betala. Men ja, jag tror folk är lite trötta på hela den här biljetthärvan. Och det, de som har fått biljetter, stort grattis. De som inte har fått biljetter, hoppas ni får nästa match. Det är antingen nästa Europa-omgång eller Göteborg. Oavsett så hoppas vi att det löser sig för alla. Men med det så glider vi väl in på Helsingfors-matchen. Du var inne lite kort på det innan, Martin.
Ja, nej men absolut. Det blev ett litet sidospår här. Men jag tänker just på det att liksom, någonstans börjar ju uppladdningen inför matchen redan vid det här liksom, biljettsläppet. Så det är svårt att liksom, bara hoppa över det när det liksom, det har kretsat kring de senaste dagarna. Både på sociala medier men även liksom för folk som då har handlat eller försökt fixa biljetter på ett eller annat sätt. Så att en supporters vardag är väl att vara lite negativ mot det som inte går som man vill. Som är all rätt. Vad tror ni? Alltså vad har ni för magkänsla? Bara ta spontana liksom så här. Vad är känslan? Vad är känslan, Gustav?
Ja, men känslan är väl rätt bra. Tittar vi till allsvenskan, eller tittar vi till våra senaste tre matcher, så har vi 10-1 i målskillnad. Visst, det är en 1-1 match där som har slinkit in på ett bananskal. Men samtidigt, vi kommer från att förtroendet inom föreningen, inom laget på något sätt är ganska bra. Att man kommer in, vi har gjort många mål samtidigt som vi har roterat mycket. MFF roterade ju, ja, vi alla såg ju delar av det i alla fall. Vissa mer än andra mot Degerfors. Det är byten. Spelare får debutera. Spelare som kanske tidigare varit ifrågasatta för att göra bra matcher och så vidare. Så att vi kommer in på att egentligen alla som var på något sätt inblandade i den matchen har kommit in på topp från Degerfors-matchen och i viss del från Sirius också. Och där är det intressant att även om Helsingfors som lag roterade väldigt mycket i sin senaste match, så förlorade de ju faktiskt. Och jag tror ju inte att det är så enkelt att bara de 11 som spelade matchen drabbas av den förlusten. Liksom. Jag tror att det kommer ju tas in på träningsanläggningen, det kommer ju tas in i liksom ledningen och till resten av spelarna som kanske vilades. Så att det är klart att de kanske kommer lite mer stukade, de förlorade mot ett bottenlag i Finland med 2-1 här i förrgår eller igår. Så att någonstans är väl känslan god. Vi kommer in på topp. De kommer in halvbra form kanske.
Ja, men man kan ju bara sätta ditt eget perspektiv, Gustav. Det här som du är inne på. Att hade det varit Malmö FF, vi hade bytt ut 7-8 spelare. Inte fan hade vi suttit här varit lugna och bra. Men det löser sig nog. Alltså mot ett lag som är på pappret liksom högre sidat och rankat. Liksom. Så nej, jag tror du har en viktig poäng, och det sa du och jag, Marcus, sist också när vi snackade det här med självförtroendet in i allsvenskan, och när vi då får 5-0 mot Degerfors och liksom totalt pulveriserar allt från Edvardsen på topp till deras lagkapten Oliver Ekman heter han, va? I försvaret, och Diawara i mål som inte har en till synes chans mot ett roterande Malmö eller halvt roterande Malmö. Känns det sjukt skönt. Men vad säger du, Marcus?
Nej, men jag kan väl hålla med om det ni säger, samtidigt som jag delar på det här. Jag tror att så här, MFF internt och truppen, spelarna Jundal Tomasson, Danne, de sover nog ganska gott just nu. Det har varit lite proppen ur här, åtminstone i allsvenskan. Sen kanske inte så spelmässigt såg det bra ut, men det var inte resultatmässigt, var det inte så sjukt mot Riga liksom. Vi vann matchen. Men inför såna här matcher så har jag åtminstone alltid mycket mera ont i magen, en liten klump inför de här viktiga Europamatcherna. För här kan vi har liksom inga råd för snedsteg här eller ett fältramp. Speciellt inte hemma. Så att nervositeten går alltid upp inför de här matcherna jämfört med en allsvenskan där jag är mer komfortabel på att det ser bra ut, vi brukar vinna av det här och det här laget, vi är hemma etc. Liksom. Så att, ja, jag tror som så. Laget känner sig nog starka och laddade, medan min nervositet är högre inför den här matchen, helt klart. Det betyder så mycket. Här har man liksom ingen, i allsvenskan har vi 30 matcher att kunna rädda en dålig insats. Här är det lite liv och död i de här två matcherna. Och verkligen viktigt att göra en bra match hemma. Gärna döda dubbelmötet. Skulle varit superglad om det stod 3-0 efter första matchen. 4-0, 4-1, whatever. Men så att man känner sig riktigt trygg. Och vi går vidare till nästa runda. Liksom. Så att, högre nervositet än vanligtvis inför de här viktiga matcherna.
Ja, men, och jag tänker bara så här. Jag håller tal till hela Malmö, till hela Skåne, till hela Sverige. Alla som kommer se matchen liksom. Det är fortfarande så att det är en halvlek första matchen. Så även om du vill se det, Marcus, och jag vill se det, och alla andra som hör detta och kommer se matchen vill se det, så någonstans blir det nästan lite paradoxalt och löjligt, Gustav. Men det är uppmanat till lugn. Det är framförallt tålamodet i Europa som vi är så duktiga på nu. Det avgörs inte förrän den andra matchen är avblåst, oavsett om det står 3-2 eller 3-1 till oss efter första mötet liksom. Det är den första liksom punkten i mitt lilla brandtal. Behåll lugnet, behåll tålamodet framförallt. Vi är Malmö FF, vi är bättre än Helsingfors. Vi ska vinna detta. Det andra är, ni som är på plats, ni som hör detta som kommer vara på plats, ni har ett stort ansvar som ni måste ta. Det är nu det är dags att steppa upp. Det är nu de börjar släppa på folk. Det är nu vi har fått gå två matcher. Riga var sin sak. Det var liksom första. Sirius var andra. Det är nu det är dags att steppa upp. Det är nu vi måste steppa upp allihopa. Valmiter, mana på varandra. Sjung högt. Även om det inte är som vanligt. Även om du inte står med dina fem trygga kompisar runt om dig. Utan kanske bara en. Eller ingen. Så ta i. Sjung högt för Malmö. Sjung högt för spelarna på plan. Ge dem stödet som vi kan ge dem. För vi, det är det enda vi kan göra. Vi kan inte påverka hur det går på plan. Vi kan inte gå in och spela åt dem. Men vi kan se till att störa Helsingfors. Och vi kan se till att stötta pågarna på plan. I 93 minuter. Och gör vi det så har vi gjort allt vi kan i det första mötet.
Ja, men det är ju den bästa uppmaningen man egentligen kan ge någon inför den här matchen. Egentligen borde vi kanske ha avslutat allting där på något sätt. För att det är ett perfekt avslut. Men så här, på samma sätt som vi ska stötta våra egna spelare, så måste vi kanske komma ihåg att oavsett vem som står på motståndarsidan i den här matchen, så är det just det. Det är en motståndare under de här 90 minuterna. Och även om vi kanske älskar en av spelarna och han alltid kommer ha en särskild plats i våra hjärtan, så är han i fel lag på onsdag. Så att jag ser att vissa har skrivit det nu på sociala medier inför matchen att han ska hyllas och hit och dit. Jag pratar såklart om Halstig för er som inte fattar det. Att han är en motståndare fram till matchen blåses av. Det är inget annat med det. Och behandla honom som sådan. Man kanske inte behöver dra de grövsta ramsorna, de grövsta buropen. Men så enkelt är det någonstans att vänta med hyllningarna efter slutsignalen.
Jag tänker lite grann på, jag minns när Zlatan kom hem med PSG i Champions League. Nu är det inte riktigt samma sak. Zlatan är, var åtminstone mycket större än vad Halstead kanske var. Även om Halstead tog sig långt in i hjärtat. Tyckte att MFF gjorde det bra på det sättet. Det var lite hyllningar, lite samarbete och videos. Men när man väl kliver ut när vi står på planen, då har han liksom fel tröja på sig. Så att, absolut. Sen ska det bli kul att se Halstead. Nu tror inte jag att han får speltid. Han sitter väl bänk och kanske kommer in. Förhoppningsvis så kommer inte han in, för det skulle betyda att de behöver trygga sin defensiv. Så sannolikt får vi se lite offensiva krafter från deras sida. Så att det talar väl mot hans favör att vi får se någonting av honom. Vi får väl se någonting av Tornander, som är före detta MFF-are, unge målvaktstalangen som lämnade, gick till krubban, om jag inte minns helt fel, och nu hamnat i Finland. Jag kan ha fel där, men också en gammal MFF-bekanting. Men som sagt, de har på sig fel tröja. Vi får stötta våra elva och flika in under Martins brandtal där. Stötta motståndarna, stötta med, vad säger jag, MFF och hata motståndarna. Hata är lite stark kanske, men tycker inte om dem.
Jag har egentligen bara ett par sista saker egentligen vad jag vill se under matchen också, om man pratar rent spelmässigt. Det är att man inte hamnar i det här som jag på något sätt har fått känslan av, att vi kom in mot Riga, att det var en Europamatch. Att vi har kommit in mot Riga båda matcherna egentligen, att det här är på något sätt väldigt, väldigt avgörande. Vi ska kanske vara lite mer försiktiga än i allsvenskan. Och i viss mån kan jag absolut köpa det. Men på något sätt hade jag hoppats att man behandlade i alla fall de första matcherna, eller första minuterna i första matcherna i alla fall, för att känna på motståndet. Och beroende på spelet, att man behandlar det som Degerfors borta. Man behandlar det som Sirius hemma. För att ser vi på pappret så är varken Degerfors eller Sirius sämre än Riga. Så jag förstår inte varför vi ska behandla de matcherna på så olika sätt. Och därför vill jag säga att MFF går in på samma sätt som mot Degerfors och bara kör. Skitsamma. Visst, vi ska riskminimera. Men på något sätt så är det bara att trycka framåt. Gör 3-4. Även om du står 2-0, så våga gå framåt med Erik Larsson och Beimo eller Knudsen eller vem som nu startar. Ja, behandla dem som Degerfors, så kommer det här vara en ganska stabil match, tror jag, på något sätt.
Ja, men då, jag vet att du och jag sa det till varandra, Marcus, att nu är bortamålsregeln, den är ju inte aktuell längre. Så att det här att gå för det, att skulle vi släppa in ett mål, så fortsätt tryck på, fortsätt göra ett till istället, så det blir 4-1 istället för att det slutar 2-1, om man är försiktig och bevakar liksom, så att man inte släpper in fler mål. Men jag vill någonstans ändå liksom, till alla som lyssnar, som tänker som Gustav, någonstans kom ihåg att det är ett schackspel över 180 minuter som ska göras liksom. Sen är det klart att kan du sätta fram alla pjäser offensivt och du känner att du har den möjligheten, så kommer de ju till att försöka göra det. Men vi behöver inte drabbas av panik, som jag sa innan, att det kommer kunna avgöras även i det andra mötet med Helsingfors på bortaplan, om det behövs liksom. Men det är klart att det vore skönt om det är avgjort innan, men det är ju jag tror det blir svårt att avgöra den här matchen mot Helsingfors, för de känns inte som att de har en hel del Europa-rutin. De blir väl mästare allt för ofta, höll jag på att säga, i Finland. Om jag inte går bort mig helt i killgissningar. Så någonstans tror jag att man ska ha lite respekt för det, att även om det är ett på pappret sämre lag, så har de rutin som är viktig i Europa, det vet ju vi.
Ja, men jag hade en inflyckning på det som Gustav sa. Jag håller väl överlag med. Nu klippte du nästan det som jag tänkte på, Martin. Men jag tror det är en svår balansgång där. Tänk att kvalet i Europa är 4 omgångar. Jag tänker att de första 2 kan man tillåta sig att vara lite mer aggressiv och blåsa på framåt. För det är lag som vi normalt sett ska vinna över. Någonstans där måste man slå över. Så att man måste liksom balansera det på något sätt. För när vi går in i nästa omgång sen, förhoppningsvis, då kanske det ser ut lite annorlunda. Och vi måste tänka lite mer cyniskt. Och det är kanske den cynismen som har gjort att vi har blivit så skickliga på att ta oss vidare. Att jämföra med andra svenska klubbar. Så att, ja, klurig balansgång. Samtidigt som jag satt och predikade att jag ville se en överkörning och ville ha 4-0, så att det var klart. Så att, gärna det, men cynismen också och smartness i de här Europakvalen är super, super viktigt. Precis som du säger. Så att, en mix av er två, där tror jag att vi har det.
Men och du är inne på en grej som man, nu ska vi inte gå händelserna förväg och på något sätt jinxa någonting, men det, vi vet ju att det kommer bli en omgång till i Europa hur den går på onsdag. Och imorgon är det, imorgon måndag eller när ni hör detta så är det lottning eller kommer ha varit lottning redan inför omgången efter den här i Champions League-kvalet. Och det är därför den här matchen är så otroligt viktig. Just för att vi redan då har säkrat ett ECL-gruppspel om vi förlorar och förlorar de kommande då två matcherna som det blir därefter. Om jag inte är helt ute och cyklar. Men vad jag ville komma till är ju det här att tar vi oss förbi Helsingfors i det här läget nu så kommer det på pappret redan bli ett lag som är tuffare eftersom att vi kommer vara osidade i Champions League-kvalet. Vilket ju gör att som du säger Marcus, att man kan nog tänka sig att Malmö FF på något sätt också tränar, även om de då har möjligheten att spela mer offensivt mot Helsingfors om det går vägen så som vi vill och så som vi vill se det, att det står 3-0, att man också på något sätt tränar på lite andra saker i Europaspelet, just för att lagen är annorlunda och har andra vanor än svenska lag, tar sig an matchen på ett annat sätt mot Malmö FF än vad vi kanske är vana vid.
Det var kanske allt vi hade idag, kära lyssnare. Martin, Gustav, har ni något att tillägga?
Ja, krossa Helsingfors och hata Marcus Halsti för 90 minuter.
Och Tonander också, glöm inte honom.
Jaja.
Rifan. Ha det gott, ämnesläppare där ute, så kör vi hårt på onsdag helt enkelt. Framåt.
Och vill ni veta vad vi dricker öl så tänker vi inte berätta det. Ha det bra, hej.
Ha det gott, hej.
Hej.